Ska vi be? Halleluja Jesus. Jesus, jag tackar dig och prisar dig och ärar dig för din otroliga kärlek, för din nåd, för din trofasthet, för din vänlighet. Tack för ditt tålamod, tack för ditt uthållighet. Tack Herre att du är barmhärtig. Tack att du har gjort allt möjligt för oss Herre. Vi prisar dig Jesus. Tack för den här stunden, tack för den här gudstjänsten. Tack att du vet varifrån vi alla har kommit den här veckan. Tack att du vet det vi bär med oss och har burit med oss hit i våra hjärtan. Både av glädje, sorg, av trötthet kanske, av inspiration eller vad det vara månd, av saker som bara tynger ner oss eller vad det nu kan vara här. Så bara tackar dig för att det här är en stund då vi får vara inför dig Jesus. Då du har en hälsning till oss. Då du har ett möte förberett med oss. Då du har förberett en god rätt. Du har förberett det. Jesus, jag tackar dig. Jag ber att du ska hjälpa mig att tala ord av liv. Och jag ber att du ska hjälpa oss att höra och ta till oss. Och låta ditt ord, Herre, få bära den frukt som du har tänkt. I Jesu Kristi namn. Amen. Halleluja, halleluja. När jag kom hem från Serbien och Bosnien för snart 2 veckor sedan, så fick jag med mig en förkylning hem. Och ni vet, när en man blir förkyld, då är det jobbigt alltså. Det är otroliga prövningar som man får utstå. Men som tur är så finns det ju apotek och det finns något som heter nässpray. Och vi hade någon typ av så här nässpray light hemma. Den funkar inte alls. Så att jag inte måste köpa riktiga grejer. Så jag gick till apoteket. Och när man tittar på hyllorna där i apoteket. Så är det inte så att det finns en sort att välja på. Det finns ju hur många som helst. Det finns glutenfri. Jag håller på att säga. Nej, det finns ju liksom alla möjliga. Med olika smaker. Och dubbelverkande och trippelverkande. Och sådär. Och så, ja, ni vet. Så jag tog en till slut och sen så gick jag fram och till expediten där och sa det att ja, det var alltså förr var det enklare. Det fanns typ 2 modeller på sin höjd. Ja, det var bättre förr. Och då bara flög det i mig, ni vet. Nej, det bästa ligger framför, sa jag till den här apotekspersonalen. Menar du det, sa hon? Ja, det menar jag. Det bästa ligger framför. Ja, man skulle verkligen behöva lite hopp, sa hon. Och då gick jag. Kunde ju fortsatt predika där. Men jag tänkte på det där. Jag bad mer med den där som hon sa till mig. Man skulle verkligen behöva lite hopp. Livet som jag längtar efter att få leva. Det är det tema som vi har predikat några söndagar. Och jag ska ta den här söndagen. Och jag ska predika också nästa söndag om det. Det handlar om, egentligen om heliga vanor för vanliga människor. Därför att Bibeln säger att det är faktiskt möjligt att få leva ett liv i kärlek, i glädje, i frid, i tålamod, i vänlighet, i ödmjukhet, i självbehärskning. Bibeln säger att det är möjligt. Bibeln beskriver det. Livet för oss. Jesus, han säger så här i Johannes evangeliets 10:e kapitel och 10:e vers att jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Alltså det är själva Jesu programförklaring. Han säger ett annat ställe att Herrens ande är över mig, för han har smort mig att förkunna glädjens budskap. För de fattiga, syn för de blinda, frihet för de frångna. Och att proklamera ett nådens år från Herren. Så den här apotekerskan, man skulle verkligen behöva lite hopp. Det är någonting som Jesus svarar upp och ger till oss som en gåva. Så består nu tro, hopp och kärlek, skriver Paulus i första Korinthierbrevet 13:13. Men störst av dem är kärleken. Tro, hopp och kärlek. Jag vill läsa ett bibelord som jag kommer använda den här söndagen och som jag kommer också använda nästa söndag. Just i det här med att hur kan jag då få vara med och se livet jag längtar efter bli en verklighet för mig? Då står det så här i första Timoteusbrevets 4:7, sista meningen på den 7:e versen. Så säger Paulus till Timoteus: träna dig istället i gudsfruktan. Fysisk träning är nyttig på sitt sätt, men gudsfruktan är nyttig på allt sätt. För den har löfte om liv, både för den här tiden och för den kommande. Träna dig i gudsfruktan, för det har löfte om liv, både för den här tiden och för den kommande. Jag får väl avslöja så här i församlingens mitt att jag egentligen inte är 54 år gammal. 53. Jag är inte 54, jag är 53. Utan jag är egentligen 38 år. Och jag har faktiskt papper på det. Jag var på någon sån här jag ska inte säga exakt vad stället är, för det finns för mycket reklam, men på typ gym. Och där fick man ställa sig på någon maskin, någon platta, och så mätte det massor med olika saker, blodfetter och kroppsvikt och allt möjligt sådär, va. Och så stod det en så här estimerad ålder, 38 år. Och så sålde han ju direkt ett träningskort, såklart. Så det var inte så svårt. Jag gick på det, absolut. Så jag har börjat att träna lite grann. Och jag inser liksom på något sätt att här finns en koppling. Han skriver det att fysisk träning är nyttig på sitt sätt. Och det är det ju verkligen. Och det intressanta är ju faktiskt att när Bibeln talar om vår kropp, så säger ju Bibeln att kroppen är ett tempel för den helige ande. Så Bibeln är ju faktiskt lite ibland mer, ibland kanske vi är mer andliga än vad Gud själv är. För Gud sätter liksom också ett värde i själva kroppen här. Men jag inser då när jag då har börjat att träna och har fått någon sån här personlig tränare också. Det är jätteintressant. Och för mig, när man kommer in i sån här lokal, så tänker jag så här, på medeltiden då hade de tortyrkammare med olika maskiner de spände upp folk i. Nu så är det andra maskiner. En gång till. Ja. Och så inser man ju så här liksom att det är inte väldigt mycket tyngd på de här prylarna som jag har nu. Men han påstår, den här slavdrivaren, den personliga tränaren, att jag kommer att bli bättre. Och det kommer att gå ganska fort, påstår han då. Och här i ligger också en parallell till det som är vårt andliga liv. För ibland tänker vi så här, ungefär som att jag skulle tänka att jag kan gå in och liksom ta 150 kilo i bänkpress direkt. Det kan jag inte. Det är omöjligt. Det går inte. Kanske inte ens går om jag tränar väldigt länge, men jag kommer klara mycket, mycket mer längs resans lopp. Så är det också med vårt andliga liv. Att det finns en typ av träning. Det finns en tillväxt. Det finns en väg att vandra som gör att mitt liv växer till. Att växa till i tro. Att växa till i nåd. Därför så är det möjligt för dig och mig att få leva det där livet som vi längtar efter. Och så kommer ordet men. Men det krävs en träning. Det krävs ett förhållningssätt. Det krävs vanor. Det krävs någon typ av disciplin för att komma in i det. Ni vet ordet lärjunge på svenska, disciple på engelska, som är väldigt nära ordet disciplin. Och det Jesus säger till sina lärjungar, det är ju: kom och följ mig. så ska jag göra er till människofiskare. Det han säger är ju, kom och lär av mig, lev tillsammans med mig, se på mig och låt mitt liv påverka ditt liv, så kommer det hända någonting. Det är ju faktiskt så att den där dagen när Jesus kom och kallade Petrus och Johannes och de lämnade allt och följde honom, till den dagen när Petrus står framme på pingstens morgon och predikar evangelium, så har det hänt någonting under de 3 åren. Petrus vet mer nu än vad han visste här borta. Han hade fått mer erfarenhet, han hade lärt sig saker. Och det här skulle prägla deras liv. För när man trodde att Jesusrörelsen var slut, så hade den bara börjat. När den helige ande kommer över apostlarna och de börjar predika, så uppfyller de, enligt sina motståndare, Jerusalem med sin lära. Och så står det så här, att när de såg Petrus och Johannes, de lärda, så blev de förvånade, för det här var enkla och olärda män ifrån folket. Det var inga konstiga människor, det var enkla olärda. Men de kände igen dem som följeslagare till Jesus. Och det är min första punkt här. Att bli lik Jesus handlar om att vara tillsammans med honom. För du blir lik den du umgås med. När jag växte upp på 70-talet så fanns ju något som heter Jesusrörelsen. Kommer ni ihåg det, ni som var med på den tiden? Det var 2 stycken som kom ihåg det. Ja. Och då fanns det en liten gul bibel med röd, alltså Nya testament, som heter Jesusbibeln. Nej, ingen som kommer ihåg. Jo, ni kommer ihåg den. Ja. Och liksom, hela liksom den rörelsen handlade ju väldigt, väldigt, väldigt mycket om vem är Jesus, vad vill han med våra liv, och man liksom vandrade i hans fotspår. Men han klädde sig som Jesus, man lät skägget växa som Jesus, de som hade det, och håret, och liksom, det var ganska så här flower power. Men allt fanns en sundhet liksom i vem är Jesus och vad vill han med våra liv. Och det är egentligen den frågan som vi tillsammans som kyrka, som församling vill svara på. Vill vara nära att bli lik Jesus. Att hans liv ska bli vårt liv. Att när människor möter dig så tänker de så här, ja, det är en enkel människa, men det finns något annat. Man känner igen tonen. Det finns någonting som är präglat av, inte att vi är perfekta, inte att vi har allting på plats, inte att vi vet allting, men vi har varit tillsammans med någon. Vi har varit tillsammans med någon. Vi äger någonting i våra liv som har blivit oss givet i gemenskapen med Jesus. Att bli lik honom, att leva livet jag längtar efter, är att gensvara på den kallelse där Jesus säger, kom Lasse, kom. Jag har grejer för dig. Jag har upplevelser för dig. Jag har ett liv för dig. Jag har någonting du ska få vara med om. Jag har någonting som jag har tänkt med dig, som du ska få se ske i och genom ditt liv. Det är därför vi lever här. Att få leva Jesus livet. Du blir lik den du umgås med. Och den som umgås med dig blir lik dig. Oj. Det är därför jag har en sån härlig fru. Ja, vad ödmjukt sagt. Tvärtom menar jag såklart. Att det är jag som blir lik henne. Nej, men man blir lik det man umgås med. Att vara tillsammans med Jesus. Jag tror en av nycklarna i detta att vara tillsammans med Jesus, det är att vi är i en tid då vi behöver lära oss och stilla oss. Bibeln säger, bli stilla och besinna att Herren är Gud. Det är faktiskt inte så att det är jag som är i centrum av detta solsystem. utan det är Jesus som är i centrum. Jesus, kom, var mitt centrum. Var mitt centrum. Bli stilla. Besinna att Herren är Gud. Det är inte du. Att lägga ifrån sig saker ibland. Att koppla ner. Att stänga av. Att säga, nu är det här en helig stund. Och det är ju faktiskt vad vi gör när vi firar gudstjänst tillsammans. Vi bryter ut en tid som är på söndag klockan 11 i den här kyrkan. Då vi säger, nu är det tid för något annat än det som brukar vara. Nu är det tid för mig, nu är det tid för oss, nu är det tid för oss som familj. Nu är det tid för oss att bara vara tillsammans med varandra och möta Jesus tillsammans. Att stilla sig. Att stänga av lite av de andra tankarna. Men jag tror också det är något vi behöver dagligen. I vår egen, i vår vardag. För ibland så går allting så fort bara. Vart är du på väg? Jag vet inte, men det går fort. Det går fort. Det är mycket nu. Vad är det som är mycket nu egentligen? Ibland är vi så upptagna med allt möjligt så att vi glömmer platsen som verkligen ger frid, nämligen hos Jesus. Och vi sjunger i en gammal segertonesång, en liten stund med Jesus. Och var den jämnar allt. Och ger på hela livet en ny och ljus gestalt. Det händer någonting. Det slipas någonting. Det förklaras någonting. Det uppenbaras någonting. Du lägger undan och du lyfter din blick och du är tillsammans med Jesus Kristus. Och då vet vi ju det, att det handlar om hjärtats bön. Ett samtal med Gud. Men ibland kanske det bara handlar om att sätta sig ner och verkligen lyssna. Lyssna. Vad vill Gud säga till mig? Det handlar om att den här boken, Guds ord, får bli något som jag tar in i mitt liv. Något som jag äter, något som jag läser, något som jag mediterar över. Och idag i vår fantastiskt uppkopplade tid så finns det så många olika redskap som vi kan använda för att ta in Guds ord i våra liv. Alla har väl en mobibel idag. Man har Bibeln i mobilen. Där finns något väldigt bra i en app som gör att man kan lyssna på Bibeln. Och man kan följa olika bibellyssningsplaner och så kan man lyssna en portion varje dag om man vill. Det finns många, många olika sätt. Men när du och jag stillar oss, sätter oss ner, och det är kanske som Gud säger, åh, om man bara satte sig ner en stund, om man bara stängde av lite, så skulle jag väl signa honom. Men han verkar inte ha tid med det. Och ändå är han så trött. Ändå är han så modlös. Ändå är han så splittrad. Ibland är det som att Gud låter oss liksom springa tills det tar stopp. Ibland kanske det till och med Gud som säger, jag får väl sätta något litet hinder här i vägen. Och just det, nu satt han sig ner i alla fall. Men stilla dig. Besinna. Herren är Gud. Du är inte det. Ni vet berättelsen om Marta och Maria. Marta som hade så mycket att göra. Hon skulle ställa till med fest. Hon hade så mycket att fixa med. Och Maria som bara satte sig ner vid Jesu fötter för att lyssna. Jag tror en annan sak när det handlar om att komma in i livet som jag längtar efter, det är att leva uppmärksamt. Att liksom se vad Gud gör. Och förstå att det är faktiskt Gud som gör saker i ditt och mitt liv. Och jag hoppas att på samma sätt som jag tänkte, fick den här tanken med mig ifrån apotekerskan att liksom man skulle behöva lite hopp, så kanske hon fick tanken med sig hem att jag menar, det bästa ligger framför, för det hade jag ju sagt. Och kanske var det just ett litet gudsmöte mitt i tiden. I ett enkelt samtal som inte alls var planerat, som inte alls var strukturerat. Ett möte som Gud tillät var att man är uppmärksam i den tid man lever i. För ibland tänker vi att det ska liksom komma stora eldstecken och skrifter och det ska skaka och braka och greja. Och jag älskar ju allt sånt. Tycker ju det är helt underbart. Men oftast är det ju inte det så Gud kommunicerar. Att vara uppmärksam. Säga, Gud, visa mig. Och jag har märkt en sak när det gäller med uppmärksamhet. Det ser man väldigt sällan när man är mitt i en sak. Utan det ser man och tänker när man liksom bänder tillbaka och reflekterar över det man har varit med om. Och i detta att stilla sig så kan det också finnas en väldigt god grej i att man, Gud, hur mötte du mig idag? Vad ville du ha sagt idag? Fanns du i något av de olika samtal, olika grejer jag mötte idag? Att man liksom varje dag eller någon gång då i alla fall liksom bänder tillbaka och tittar på de olika sakerna. För det kan ju faktiskt vara så att Gud talar till dig. Och säger du, när du ringde den här personen så tror jag att det där var väldigt bra för den personen. Du kanske ska göra det en gång till. Eller du blev så upprörd där. Du kanske behöver gå och be någon om ursäkt. Alltså när vi är uppmärksamma och när vi reflekterar över våra liv så gör det någonting med oss. Det öppnar upp vårt inre så att Gud liksom kan börja och bearbeta våra liv. Så stilla dig, lev uppmärksam. Glöm inte allt gott som Gud har gett dig. Alltså Gud har välsignat dig och mig på så otroligt många sätt. Vi lever i en värld, vi lever i ett land som är så otroligt, extremt välsignat på så många olika sätt. Glöm inte bort det. Ta det inte för givet. Att när du öppnar kylskåpet så kan du välja på olika saker och äta frukost. Ska vi se, ska jag ha det idag? Ska jag ha gröt? Gröten står i sig inte i kylskåpet. Ska jag ha fil? Ska jag ha ägg? Vad ska jag nu ha för någonting? Eller när du öppnar ditt skåp med kläder. Och det finns liksom många olika sorters kläder att välja på. Så ibland tar vi det för givet. När det är någonting som skulle skapa en tacksamhet. En förundran, en beundran. Liksom säga, Gud har välsignat mitt liv. Människor som du älskar, din familj, dina vänner. Att inte ta det för givet. En kyrka, en församling att få komma till. Där vi tillsammans får proklamera vem Jesus är. Vi får be för varandra. Att inte ta det för givet. En kyrka som har bestämt sig för att vi ska ge Guds ord till våra barn. Vi ska ge Guds ord till våra ungdomar. Vi ska vara med och förändra den här världen. Det är inget som man behöver ta, liksom det är inget att ta för givet. Det är någonting att bara säga, Gud, wow, tänk att jag får vara med. Med tacksamhet skapar ett utrymme i ditt hjärta. Det vidgar ditt sinne. Det, liksom, det öppnar upp dig för Guds ande. Därför Bibeln säger att vi ska gå in i hans portar med vadå? Med tacksägelse. Med lovsång. Och vad så mycket att vara tacksamma för. Bara detta. Att, ja men Lasse. Gud. Den helige. Han älskar mig personligen. Han älskar dig personligen. Och han vill dig bara väl. Wow. Och när Jesus dör på korset för din och min skull, så är det av kärlek. Det är inte av plikt. Det är inte av rädsla, utan det är av kärlek. Så älskar Gud världen. Alltså allt detta är någonting där vi kan få öva oss i tacksamhet. Att öva sig i Guds fruktan är att öva sig i att vara tacksam. Och låta det få höras att munnen talar det som hjärtat är fullt av. Och därför kan man gå omkring och småprisa Gud och puttra lite. Jag vet, ibland när man är i min... Jag är så här medelålders, riktigt medelålders man nu, va? Jag kan muttra ibland. Gå liksom och tycka liksom att det borde vara på ett annat sätt. Och hade jag fått sköta allt skulle det bli mycket bättre. Och om de förstår, nej, så där. Men det är bara jag som är sån. Eller ingen annan. Men jag tycker det är bättre att gå och puttra lite med tacksägelse. Prisa Gud lite. Tala lite i tungor när det passar sig och liksom bara prisa Herren, för det gör någonting med mitt liv. Det skapar en atmosfär som jag tror är otroligt viktigt att inte glömma. Att bli lik Jesus, att vara den, bli lik det man umgås med, att stilla sig, att leva uppmärksamt, att inte glömma, att leva i tacksägelse. Och att det är som jag inledde i början här. Det handlar om något som sker steg för steg. Därför att vi följer Jesus. Vi går i hans fotspår. Det händer någonting. Vi växer. Och det utvecklas. Steg för steg. Han leder dig steg för steg. Bit för bit, dag för dag, lovad vare Herren, dag efter dag bär han oss. Dag efter dag. Det finns något nytt att lära sig. Det finns något mer att uppleva i ditt liv. Och så vill jag avsluta med att säga så här. Det går att leva det liv som jag längtar efter. Det är möjligt. Det är ingen liksom utopi. Det är ingenting som Gud säger så här, målar upp en bild i Guds ord så här, sorry, ingen kommer klara av det. Så jag bara har det för att liksom stressa er. Nej. Så kommer då anden, vår svaghet till hjälp. Ja, men jag är svag, Gud. Det här går inte. Så kommer då anden. Var då någonstans? I din styrka, i din makt, i din fullkomlighet, i din glans. Kommer han där? Det är inte vad Bibeln säger. Så kommer då anden, din svaghet till hjälp. Där kommer anden. Detta livsflöde ifrån Gud. Snart om några veckor så ska vi fira kyrkans, alla kyrkors födelsedag, nämligen pingsten, då församlingen föds genom, inte ett beslut, inte genom att man fick ihop allt, utan genom att kraften från den helige ande sköljer över människor. Så bildas kyrkan, så bildas församlingen. Och samma sätt så lever vi idag, inte på grund av vår duktighet eller att vi får ihop det, utan det finns en eld ifrån himmelen. Han ska döpa oss i helig ande och eld, så att det blir något som brinner här på insidan. Det är därför jag kan säga att det går att leva livet som Gud har tänkt. Är det enkelt? Nej, det är inte enkelt. Är det tufft? Ja, det är tufft. Men det går. Det är möjligt. Vi är nämligen mer än segrare när vi går med Jesus Kristus. Han säger, han för oss med i sitt triumftåg. Inte i mitt triumftåg. Jag har inget triumftåg. Men när jag går med Jesus så går jag i hans triumftåg. Jag följer honom. Och därför går det. Så jag vill uppmuntra dig idag. Jag hoppas att du hör tonen idag ifrån mig. Och jag hoppas att du hör tonen ifrån den helige ande genom mig. Att Gud vill uppmuntra dig och säga att det går. Det finns hopp för ditt liv. Det är inte kört. Var du än befinner dig. Du tycker nu är jag en återvändsgränd. Nu är det över. Nu är det förbi. Nu blir det inte bättre. Det är inte sant. Det finns en påskdagsmorgon. Då livet återuppstod igen. Det finns en Gud om vilket det sägs så här. Där allt hopp var ute, hoppades han ändå. Det är den Gud som skapar i våra liv någonting. Varför då? Jo, han har fött oss på nytt till ett levande hopp. Så jag skulle gå tillbaka till apoteket och säga, hej! Det finns hopp i Jesus Kristus. Det finns hopp i Jesus Kristus. Det finns ett hopp som lever och som ingen kan ta död på. Därför att det är Jesus Kristus som har fött dig på nytt till ett hopp, till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissnar. Och som väntar på dig och mig i evigheten. Därför, säger Petrus, så kan ni, även om ni inte ser, så kan ni jubla. Därför att ni vet att ni är nära målet för er tro, era själars frälsning. Därför Gud har gjort någonting på insidan i ditt liv. Den helige ande har mött dig. Den helige ande är din hjälpare. Han vill vara med dig. Livet du och jag längtar efter är möjligt att leva. I Jesu namn. Och nu ska vi be tillsammans.